It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
På fredagen var det rättegång i Gävle tingsrätt mot Radal Duhan och en medåtalad 23-åring som åtalats för grovt penningtvättsbrott respektive penningtvättsbrott. Al Duhan är son till Gävle-imamen Abu Raad och har pekats ut som ett hot mot rikets säkerhet.
Det är förmiddag på polisstationen i Gävle. Radal Duhan är här för att utföra dagens anmälningsplikt. 5 dagar i veckan måste han gå till polisen, legitimera sig och skriva på ett papper. Orsaken är att svenska staten tycker att Raad utgör ett säkerhetshot. Egentligen har regeringen bestämt att han ska utvisas. Men då Raad riskerar att dödas eller torteras i Irak så går det inte. Och tills vidare hålls han därför under uppsikt.
Var kommer du ifrån nu?
Nu kommer jag från Solna. Okay. Jag var och skrev under. Jag har ju anmälningsplikt 5 gånger i veckan.
Hos polisen?
Ja.
Ja. Hur länge har du haft det?
Vad blir det? Sen 2019.
Vad är anmälningsplikt för någonting?
Att jag måste infinna mig under en viss tid i ett visst polisstation.
Och vad är syftet med det?
Syftet är att de ska ha koll på mig.
Ja. Hur många gånger i veckan måste du göra det?
5 gånger i veckan.
5 gånger i veckan?
Ja, måndag till fredag.
Men och frågar samma... de några frågor då eller någonting?
Nej,
eller?
Nej, jag bara går in, ler, hälsar på dem, kollar läget.
Men det är samma polisstation varje gång?
Ja.
Jag kan berätta mer. Vi har en lista och så får man pricka av sig. Och sen när man har varit där, pricka av sig när man är klart.
Ja.
Precis. Men
det ska bara fyllas i, bockas i att... Du vet, fotbollssupportrar i England, när de blir avstängda från att gå till matcher, så måste de ju infinna sig på en polisstation och anmäla sig. Det är väl oftast i samband med fotbollsmatcherna, för att de ska visa att de är inte på fotbollsmatchen. Mm-hmm. Liknande samma sak här.
Att man ska infinna sig.
Va?
Är du fotbollssupporter?
Alltså jag älskar ju fotboll och boxning. Och jag är utbildad tränare inom både sporten och liksom spelat upp i division 2 och boxats på en bra nivå så där.
Jag måste säga att jag har sett klipps på dig när du spelar med fotboll och jag måste säga att du är väldigt duktig. Ja, väldigt tack. Teknisk med bollen.
Ja, det sitter
klart. Jag var väldigt imponerad. Och sen såg jag när du boxas och bara wow, du är jätteduktig boxare också.
Ja. Jag älskar de två. Alltså när jag gör någonting, jag går in för det helhjärtat.
Ja.
Och jag gör verkligen mitt bästa för att det ska sitta kvar. Och det är mer för att som tränare, du vet att speciellt i dagens samhälle, ungdomar kan vara kaxiga, de ibland vill testa gränser. Det är viktigt att du kan din sak, både som fotbollsspelare och som boxare. Även, speciellt när du är förebild och du är tränare, de kan utmana ibland. Jag minns när vi jobbade på Hassela-kollektivet så var det några ungdomar som ni vet, placerade ungdomar i ungdomshem kan vara väldigt kaxiga av sig och liksom gärna utmanar, och då liksom, alltså det är bra om du kan sätta dem på plats för att visa, lyssna, du kommer inte att testa gränser med mig. Det kanske du har gjort med någon som är utbildad kock och inte vet hur han ska hantera dig, men jag har jobbat med människor hela mitt liv. Och då tog jag med mig boxningsutrustningen och så blev det sparring. Det slutade blodigt.
Vänta, han gidrade på fotbollsträningen?
De var flera, nej. Det är ungdomar som tror sig ha boxats. Och de var placerade i ett behandlingshem.
Och du jobbade på behandlingshemmet?
Ja.
Så och det blev sparring? Alltså det blev blodigt?
Ja, det blev tyvärr.
Under formatet att det är boxning, alltså det är en match, det är inte riktigt?
Boxning. Det är en boxning.
Så det är hjälm och grejer?
Det är hjälm och
grejer. Med boxningshandskar?
Absolut.
Ingen street fight?
Nej, street fight kan vi, är jag inte så förtjust i. Men det blev en blodig boxningssparring.
Hur blir de efter då? När du har satt dem på plats i
nej, alltså då förstår de att det här är ingen person som viker sig bara för att jag har sagt kom vi kör. Ja, kom vi kör. Ta på dig handskar och hjälm och tandskydd så kör vi.
Om du hade torskat den boxningsmatchen, tror du de ändå hade sett upp till dig för att du hade balls och gjorde det?
Jag tror de hade någonstans respekterat det men inte sett upp på samma sätt om jag ska vara ärlig. Därför måste man välja sina strider.
Går det inte med på någon sätt konversation uppnå samma grej?
Det här har jag alltid pratat om som kunnig ledare i min sak. Och som jag anser att vi i Sverige behöver lära oss. Människor är olika, ungdomar är olika. Och det olika situationer måste du hantera på olika sätt. Ibland är det bra med dialog, ibland är det bra att liksom rufsa dem i håret och vara väldigt kärleksfull. Ibland är det bra med hårda tag. Du kan inte som...
Och när du säger hårda tag, vad tänker du på då?
Alltså det som sagt, blir det en utmaning, ska vi boxas, ska vi brottas, kom vi kör. Det är liksom för mig... tycker jag att det har funkat hittills och jag har visat bra resultat i det arbetet jag har gjort. Så...
Alltså det är inte så att du slår sönder dem utan det är kontrollerat?
Nej. Alltså det är som en boxningsmatch. Det är en sparring. Ja. Du tar och ger. Så enkelt är det.
Utmaningen är att de flesta har ju inte den utbildningen, även personal i skolan och så. De kan inte gå en boxningsmatch så att man vill behöva ta hårda tag. Så har inte de den verktygen och möjligheten.
Hårda tag behöver heller inte bara betyda att det ska vara en boxning eller en brottningsmatch.
Det var därför jag ställde frågan till dig.
Hårda tag kan vara att du som lärare, som tränare, som förebild, att du är ganska kunnig om den kulturen du jobbar med. Jag menar, jag har suttit med många killar och sagt, har du flytt krig och din familj har skickat dig från Afghanistan eller Irak för att du ska komma hit och dricka och lalla omkring och liksom missköta din skolgång? Är det de har skickat dig för? Nej, men skört dig. Det är där också hårda tag, att du liksom ibland är lite provocerande. Så olika ledarskap tycker jag är jätteviktigt.
Vet du vad många i Sverige skulle säga, folk som jobbar i, du vet, myndigheter och skola och sånt? De skulle säga, om vi behandlar de som har flytt hit på ett annat sätt, då är vi rasistiska. Vi ska behandla dem som alla andra svenska kids. Vi kan inte ta hårda tag mot dem. De är precis som alla andra. Vi ska använda exakt samma metoder.
Jag hade sagt så här. Först och främst måste svenskar inse att de som har kommit hit, det är, jag skulle inte säga de bästa av oss, men bland de bästa av oss. De har klarat gränser och berg- och dalbana för att hamna här. Och liksom köra tycka synd om modellen, den tror jag inte på. Det har jag aldrig trott på heller i arbete med människor. Vi ska ta hänsyn, men det ska vi göra även med en som har liksom växt upp med silversked i munnen, skulle jag säga. Alltså en person som aldrig flytt krig och aldrig haft de här problemen som andra har. Alltså det är en balansgång i att jobba med människor. Så jag skulle säga, du behöver ta hänsyn oavsett. Det kan vara Magnus som har föräldrar som är välutbildade, kommer från ett jättebra hem och liksom, han har ett bra liv, även han behöver ta hänsyn till.
När du kom hit som 11-åring,
ja.
Hur var Rad som 11-åring i Sverige? Hur möttes du av svenskar och svenska samhället?
Alltså, den bilden jag har av Sverige, den lever i mig väldigt starkt. Jag älskar Sverige. Jag kom hit, allting var annorlunda. Du vet, jag bodde i flyktingsläger i Saudiarabien. Och du vet, värmen där, och så komma mars 25 till mars 97. Och liksom, det är snö. Första gången i mitt liv jag ser snö.
Var det Gävle du landade?
Ja, och så firade man min födelsedag. Jag har aldrig firat födelsedag. Alltså, det gör vi inte i min familj. Av religiösa skäl. Alltså, jag kommer från en religiös familj där man inte firar födelsedagar.
Men du är född i Irak?
Jag är född i Irak.
Vilken stad?
Basra.
Basra.
Ja, jag älskar musik och dans.
Jag kan ett ord som folk i Basra säger.
Ja.
Det är lite fult.
Du får ju jättegärna säga.
Abola iore.
Ah, okej. Okay, ah.
Va?
Jag vet att du inte fattar det. Du vet, det är lite bonnigt. Det betyder, du vet, cocksucker.
Okay. Nästan.
Basra är mest sunni eller shia?
Det är mest shia där.
Mest shia.
Ja.
Men du kommer från en sunni
familj. Ja. Men jag har ju alltså, morbröder och alltså, många i min familj är shia.
Men var det var inte den anledningen som gjorde att du var tvungen att fly från Irak?
Nej. Min pappa var emot Saddam, bland annat. Och sen när kriget utbröt, min pappa var sjöman inom irakiska, vad heter det, fartyget eller? Vad heter det? Flottan?
Flottan.
Ja.
Varför var han emot Saddam?
Alltså Saddam var ju diktator.
Mm.
Ja.
Han var ju älskad av irakerna. Det var ju alltså, väldigt i val och så fick de ju otroligt Saddam fick otroligt stora röster.
99,9%.
Nej, men även i TV så var ju Saddam på TV, han var omtyckt.
Det
var
i den fri oberoende medien.
Alltså så här är det. Saddam är det är svårt att säga att han var omtyckt, utan han styrde med en järnhand. Det finns många som tyckte om Saddam och många som inte kunde ogilla honom för att
då dog man
på sätt och vis. Sen ska vi inte heller kasta för mycket skit på Saddam utifrån det, när han styrde Irak hade vi inte till exempel sunna och shia krig. Minoriteterna blev inte utsatta som de blev efter Saddam.
Jag vet inte om kurderna håller med, men okej.
Nej. Alltså,
han giftbombade väl kurderna?
Vad sa du?
Saddam, han skickade väl såna här kemiska...
Du menar Halabja? Där också, det är en omdiskuterad sak. Om du var Saddam eller om du var Iran.
Jaha, okej. Okay.
Ja, det vet man aldrig.
Kanske tillsammans. Men,
alltså, lite rent så här politiskt. Ja. Det är inte alla som i Irak som anser liksom att det var Saddam.
Nej,
och vissa anser att det var Saddam. Bortsett från det så blev Saddam mycket mer omtyckt efter hans bortgång. Det är sanningen.
Ja, men det är väl för USA vänt upp och ner på landet.
Ja, tyvärr. Det är inte bara det. Alltså folk blev kidnappade, mördade. IS kom dit. Alltså det blev ett annorlunda Irak. Åtminstone under Saddams tid, det fanns en viss trygghet.
Ja, visst.
Är inte det ganska vanligt bland de flesta? Det var samma sak i Afghanistan när vi hade kommunisterna som var där. Det var ändå hyfsat lugnt. Vi hade en president där, Najibullah, det var hyfsat lugnt. Och sen blev det ju krig och allting föll och man började romantisera som det var innan.
Exakt.
Samma i liksom innan muren föll. Det var ju inte så bra där, men det var ändå okej. Okay. Det var så när muren föll 90-talet då började man sakna.
Så de var inte en nice guy.
Jag vet, men det var många som ändå tyckte att när han föll så tyckte man, det var ändå ganska okej.
Okay. Alltså saker funkade ju åtminstone på något
sätt. Det är som i Iran. Alla romantiserar shahen, till och med de som hatade shahen under den tiden.
Jag funderar lite, har du några minnen från Basra?
Alltså, lite mer familjära, för att jag var 5 år när jag lämnade.
Ah, du var 5 år?
2-3 minnen bara.
För det går ju en flod genom staden och så är det så typ...
Nej, nej, sånt minns jag ingenting av. Absolut ingenting.
Så vänta, du var 5 när ni lämnade?
Ja.
Och vad gjorde du från 5 års ålder till 11 var du när du kom hit, va?
Vi bodde i flyktingsläger i Saudiarabien.
Ja, under hela den perioden?
Ja, under hela den perioden. Så det var inte mycket.
Och hur kom ni hamna, hur kom det sig att ni hamnade just i Saudiarabien?
Det var för att det fanns något läger i ett område som heter Safwan. Och det var dit som... min far bestämde att vi ska liksom fly kriget och lämna.
För jag tänkte, jag har ju också bott i Irak, men när vi flydde kriget i Irak, då kom vi så småningom till västvärlden. Vi åkte inte till Saudiarabien.
Nej, det fanns ett flyktingsläger som många iraker flydde till.
Alltså Basra ligger på gränsen till Kuwait. Och Kuwait, det är ju liksom, vad är det? Som Kristianstad kommun eller något du bara åker igenom. Och sen är det ju Saudiarabien. Alltså det är jättenära. Alltså jag med Kuwait, det är ju pyttestat. Det är som, eller som Gotland eller något.
Har du varit i Kuwait eller?
Nej, men det är lite. Det stämmer.
Ja, men det är väldigt
Google
lite.
Maps.
Men jag känner ju hur många som helst från Basra.
Alltså, okay. Jag trodde du skulle säga Kristianstad.
Ja, då, om du känner många från Basra, då har du en väldigt fin vänkrets.
Ja, nej, de är skitbra polare. Alltså, vi har känt varandra jättelänge. Ja.
Basra-folket är väldigt omtyckta i Irak.
Ja, men alltså, just de här alltså, jävligt sköna människor, jag vet inte hur jag ska säga. Det är liksom inte...
Är det de du hängde med när du bodde i Hallunda, eller?
Nej, Kristianstad.
Aha.
Shaker heter de. En stor familj. De är ju tjeja, men de är ju liksom... Ja, oh, herregud, jag kan dra historien, men... Oh.
Nej, men jag inte det. Men om vi återgår till min fråga. Sverige, när du kom hit.
Hur är det innan det?
Jag vill veta om Saudi. Ja. Du har minnen från Saudi flyktingläger?
Absolut, eller? Jag har många minnen från Saudi lägret. Alltså, det var... Kolla, de här svåra tiderna du går igenom... Som barn så minns du inte mycket negativt. Att till exempel efter 8 fanns ingen el. Vattnet kunde ta slut. Sånt här minns man inte som barn. Det minns mina föräldrar när vi pratar. Jag minns soluppgången, solnedgången. Att vi hade mycket tid med våra föräldrar. Vilket idag många saknar. Du vet, det är flyktingsläger. Det finns inte mycket att göra. Och då blev det liksom... Ja, alltså att man hade olika lekar, det var mycket frågor och svar. Det var en bra uppväxt skulle jag säga. Alltså ur det dåliga fanns det jättemycket gott som jag minns. Man älskade de djur man hade i den här lilla, lilla farmen. Så det var, jag minns det med mycket kärlek.
Mm. Vad var saudierna? Snälla mot dig.
Du fick det som är nödvändigt. Sen vet du att det är så infekterat mellan de här länderna. Så att, ja, det är både och. Men det är inte mycket jag kunde liksom minnas eller ha i åtanke för att man var så liten.
Du var ett barn.
Ja, exakt. Men det fanns en och annan som var väldigt vidrig och skön. När jag pratade med mina föräldrar.
Men vad gör dina föräldrar där? Din pappa, vad gör han under den tiden?
Min pappa var en ledarfigur som människor såg upp till. Han studerade i Saudiarabien. Han var både geografi och religionslärare. Sen pluggade han vidare till imam. Så det var vad min pappa gjorde.
Så det var i Saudiarabien han blev imam?
Ja.
Men så att folk kunde vara osköna mot din farsa?
Vad sa du?
Folk kunde vara rätt osköna eller elaka mot din pappa?
Nej, absolut inte.
Nej, jag tyckte du sa nyss att det var folk i Saudi som...
En och annan vid, nej, jag pratar om alltså, det här med flyktingsläger, iraker och saudiska regeringen de hade. Ibland, det fanns vissa ledare... Inom militären som var där som kunde vara respektlösa och osköna.
Men varför var det? De såg ner på Iraker eller?
Ja, Irak hade varit i krig mot Kuwait och liksom...
Ja, just
alltså det. Sånt där spelar ju roll.
Ja,
vissa tar det personligt.
Ja,
tyvärr.
Hur tror du att tiden på flyktinglägret har påverkat dig som person?
Jättemycket.
Hur?
Positivt.
Positivt?
Ja, jättemycket positivt. Det är för att när du ser de här svåra förhållanden, du lär dig att vara tacksam. Det är därför än idag ingenting kan bryta ner mig. Ingenting. Det är för att du har en bra hälsa. Du har någonting att äta. Vad vill du ha mer? Jag menar ju, titta nu på vad som händer i Gaza. Alla dessa barn som blir mördade och dessa föräldrar som står maktlösa. Alltså, vad har vi att klaga över egentligen? Så att det lärde mig att se lösningar. Det lärde mig att se ljuset i tunneln. Jag menar ju, efter allt, jag har flytt krig och problem. Men
förstår jag rätt att din pappa studerade till imam medan ni bodde på flyktingläger? Eller flyttade ni från flyktingläger?
Nej, medan vi bodde i flyktinglägret.
Ah, okay.
Han var påläst sen innan, väldigt påläst. Han är riktig bokmyra.
Bokmyra?
Ja, nej, alltså det är sjukt. Han är väldigt påläst. Europeisk litteratur, alltså allt möjligt.
Jag läste att när din pappa satt i häktet så läste han 100-åringen.
Ja, boken. Det gjorde jag också, ja.
Att ni läste den om och om igen?
Nej, jag läste den en gång. Och det är rätt så häftigt. Jag läser ju på svenska. Och så läser jag på arabiska ibland. Och det var så här, du är häktad. Jag tänkte, jag vill inte lämna häktet utan att ha med mig någonting. För jag älskar min tid. Och då satte jag igång och gjorde 25 tavlor under de 6 månaderna. Och de är inramade idag och betyder mycket för mig. Och när jag tänkte att jag kan bli bättre på arabiska, så läste jag på arabiska vissa böcker. Det roliga är, när jag bläddrar i de här böckerna och läser, så ser jag att min pappa har rättat på arabiska vissa meningar och vissa saker. Och då känner jag att det här är pappas stil. Mm. Och så när jag kom ut, jag frågade honom, rättade du? Han bara, det gjorde jag i många böcker. Det var lite fel.
Alltså arabiska versionen.
Ja, exakt. Det var jätteroligt. En gång hade han glömt en lapp i boken där han hade antecknat. Och jag kände igen hans liksom...
Vi satt i båda häktade och det var lånebok på häktet. Så exakt. Han först hade läst och sen fick du den.
Ja, exakt.
Vad är 100-åringen?
Jätteintressant bok.
Vad är det för något?
Du vet 100-åringen som klev ut genom fönstret.
Det var en rolig bok.
Till och med Omar har läst den.
Ja, hon har läst den. I vilken skola studerade din pappa i Saudiarabien?
Jag tror det är genom olika imamer till att börja med. Och sen blev han, tog han sina, om man säger, intyg och sådär genom Medina. Mm. Ja.
Samma skola som han, Medina-studenten?
Ja.
Mm.
Ja.
Hur skulle du beskriva Medina-skolan, det de lär ut om islam och hur man ska vara som muslim?
Du frågar fel person, för jag har aldrig varit aktiv, alltså praktiserande muslim på så sätt. Till ifrån, jag försöker be vara en god muslim, ja, men jag skulle aldrig kunna beskriva någonting jag inte har kunskap om.
Du har en bra källa, din pappa,
som en god ledare.
Alltså, min far är väldigt balanserad person. Du vet att det här media beskriver, jag sa det i Säg oss här podden. Jag minns att Gävle Dagblad skrev Abu Rad, alltså min pappa, tillhör den salafistiska islam ordagrant, där kvinnor bör hålla sig hemma. Och jag blev jätteförvånad över en granskning som skriver en sån mening som är så långt ifrån min pappa. Jag menar, jag har 5 systrar. 4 av dem har körkort. 5 av dem jobbar. 3 av dem äger egna bilar och driver egna företag. Och då är min fråga.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men ni säger ju i er granskning där kvinnor bör hålla sig hemma. Hur kommer det sig att hans egna döttrar är så pass integrerade?
Vi har... jag vet inte, kanske du har sett den videon från Egypten under Gamal Abdel Nasser. Där Ikhwan al-Muslimin, muslimska brödraskapet, Murshid, han predikade om att kvinnor ska ha hijab till exempel och sånt. Och sin dotter, om dotter inte hade det på sig.
Pluggade medicin någonstans.
Ja, exakt. Och... så det, ja, det betyder, det behöver inte, det kan vara att man predikar någonting och inte praktiserar det.
Fast så har aldrig min pappa varit. Alltså... hela min uppväxt här i Sverige, utifrån att jag är god vän med alla möjliga. Jag har haft flickvänner. Jag har i mina egna klubbar haft homosexuella, transsexuella, lesbiska tjejer. Jag har haft iranier. Jag har haft tungkriminella.
Jag kommer till det.
För du vet att araber och iranier, det är infekterat. Väldigt
jag har
infekterat.
Hört om det.
Ja, om du har hört om det, jag har sett det med egna ögon. Vi har aldrig krockat. Alltså för mig det är så här, du får vara som du är.
Du kan vara iranier.
Du kan vara vad du vill. Det viktigaste för mig är att vi kan respektera varandra.
Din pappa har försvarat dödsstraff dock för homosexuell, eller hur?
Nej, det där stämmer inte. Jag kommer säga till dig. Det stämmer inte. Det finns inget som heter försvarat dödsstraff. Det finns något som säger det här är vad islam säger.
Ja.
Men och om vad han är han för någonting? Han är imam.
Exakt.
Vad ska han utgå ifrån?
Ja. Så han tycker att islam har rätt, eller hur?
Men det är det jag säger.
Ja.
Om du följer en Koran och du är bokstavstrogen, då följer du väl Koranen?
Ja, jag håller med.
Och som imam, kan du inte komma och säga så här, nej men alltså, islam är okej med bögar. Nej, det är islam inte. Men, så säger vi, islam har en tro där bögar till exempel straffas, säger vi.
Jag förstår.
Men vänta. Men vi lever i ett demokratiskt land där alla accepteras. Han har aldrig predikat om att bögar ska straffas med dödsstraff. Det har aldrig hänt.
I en muslimsk stad dock?
Nej. Alltså, oavsett. Men min far har ju predikat i jävla moskén i år. Vi har aldrig hört honom gå och ställa sig där och predika om homosexualitet ska straffas. Alltså... det är någonting som finns i islam, men vi lever i ett land. Det finns mycket. I islam är det förbjudet med alkohol. Men du kan dricka om du vill.
Alltså, okej, men Rad, jag förstår vad du säger. Men så här. Om han är imam och ser att Allah har rätt, till exempel.
Ja.
Gör han inte det?
Det är klart han gör det.
Absolut, bra. Så, och han säger att Allah säger att homosexuella... ska straffas med döden, eller hur?
Absolut. Han utgår ifrån vad Koranen säger.
Så för mig är det försvar av dödsstraff, eller predika till och med dödsstraff mot homosexuella. Om han predikar islam och säger att islam
då har jag en
säger...
fråga. Jag förstår din poäng. Då har jag en fråga. Varför har jag inte sett svensk media gå in djupt i de här frågorna när det gäller vissa kristna grupperingar som anser samma sak?
Du har ju historien om Lot som vände sig om och blev en saltstorm och kollade efter Sodom och Gomorra.
Du menar att det också finns frikyrkor i Sverige med...
som är förespråkade dödsstraff?
som säger, inte förespråk, men säger att det är olagligt.
Det är syndigt. De ska kastas i eld och svavelsjön och brinna i 1000 år. Ungefär så står det i Bibeln.
Men finns det...
Män som ligger med män, ogudaktiga människor. Det är historien om Sodom och Gomorra.
Jag vet. Men så här...
Tänker vi om vi skulle haft en aktör som har predikat om de här sakerna och pratat med den personen, så skulle den frågan definitivt ställas. Alltså om det är någon som skulle predika en sån där man säger att enligt kristendomen så bör man avrätta alla homosexuella. Det vore ju en naturlig fråga.
Kristendomen säger inte att du ska avrätta. Gud kommer straffa dem.
Om en kristen ledare i Sverige hade sagt det, den hade blivit slaktad i media också. Men jag tror det kan finnas en annan anledning.
Jag tror faktiskt inte det.
Okej, men vi
har ju Åke Gren, den här, vi har ett exempel med en präst, Åke Gren, han var ju mot homosexualitet och det var rätt länge sedan nu, men det blev ett jävla liv mot honom.
Okay. Det gick ju till
och han säger inte att straff också. Ja.
Nej, men jag tror en annan anledning till det kan vara så här, jag vet historiskt sett kristna har använt religionen för krig och slaktat befolkningar och gjort massa fucked up shit, jag är helt medveten om det. Men att nu idag, där vi lever just nu, när det sker terrordåd i väst så tenderar vara folk som påstår sig tillhöra islam. Så när det kommer någon, när det finns misstanke om att en representant av islam fördömer homosexuella eller vilken typ
det av gör alla representanter.
Ja, men jag tror att då blir man lite mer orolig för att det är mindre barriär till att det kan leda till våldsamheter, är du med?
Ja, alltså kolla, när det gäller den frågan, nu är jag inte så aktiv inom i muslimska samfundet, utan jag balanserar frågor som en integrerad person. Jag vet att om du är jude, kristen, muslim, buddhist eller ateist och du har en bok som du följer och din bok säger så här, spelreglerna, det är 11 man på plan. Då kan du inte komma och säga att jag är fotbollsspelare och fotbollstränare, men idag ska vi köra 14. Då kommer alla rasa och tänka, driver du med mig? Men lagarna säger att det är 11. Samma sak där. En imam utgår ifrån vad som står i Koranen, men också respekterar att här lever vi i ett demokratiskt land där alla har fria val att leva efter. Och det är farligt att man gör... de här, om man säger, jag kallar det för smutskastning, att man väljer, ja, men han anser att det är okej att göra så här och så här. Jo, men det anser alla imamer i Sverige för att de utgår ifrån vad Koranen säger.
Jaja.
Men de respekterar att vi lever i ett demokratiskt land där alla har rätt att välja. Här har du en imam som har blivit granskad och smutskastad på alla sätt och vis. Men han har en son som är uppfostrad av honom, som har haft alla möjliga i sin klubb och varit respekterade. Och alla i de här klubbarna, i princip alla, och det är flera personer, när jag blev ju söndergranskad, alla säger samma sak. Rad pratade varken religion eller politik, det var harmoni, det var dans. Han var långt ifrån den bilden som liksom media beskriver. Det sjuka i min historia är att jag fick en beskrivning som inte ens jag har fått av Säpo.
Alltså, du menar av media?
Av media. Alltså, Säpo sa aldrig att jag var en våldsbejakande islamist. Alltså Säpo sa aldrig det. Säpo sa att jag skulle ha rekryterat till ett sunni muslimskt nätverk. Och alla ni som sitter här vet, det finns inget i världen som heter sunni muslimskt nätverk. Det är en religiös tillhörighet.
Hur menar du?
Det är inget nätverk.
Men det kan vara en liten lokal nätverk av olika sunni muslimer. Ja. Det är väl en... Så kan man ju från polisen beskriva det.
Då kan man inte säga sunni muslimskt nätverk.
Det är om till exempel att vi pratar om...
Salafistiskt nätverk, liksom, det kan man säga. Om man vill. Salafistiskt nätverk kan man säga till exempel. Varför inte?
Bra, då går du in specifikt. Sunni muslimer, det är hur stort som helst. Och säga, rekrytera till ett sunni muslimskt nätverk. Det är att gömma sig bakom en formulering som inte finns i verkligheten.
Ja, men kanske den formuleringen var inte så bra, men om det är salafistiskt nätverk till exempel, det skulle vara en bra...
Men det sa de inte, det är som är din poäng, att de gömmer sig bakom något väldigt brett.
Ja, väldigt brett.
Det enda de utesluter i det här sunni-muslimska nätverket är att det inte finns några shia-muslimer, eller hur? egentligen, men det kan vara vilka som helst.
Ja, och det där är också väldigt problematiskt med tanke på att det jag skulle ha rekryterat, jag hade shia-muslimer som var med mig i liksom, som tränare och som hjälpte till. Så att du ser, det är väldigt...
Men vad är problemet om man har rekryterat till sunni-muslimsk?
Nej, det finns inget problem. Men det är det här jag säger. Nu sitter ni här och tycker att Sverige är ett demokratiskt land, vilket jag kan respektera. Men jag...
Tycker inte du att det är...
Nej, vänta. Jag, efter 2019, för mig är Sverige en diktatur.
Okay.
För att du blir frihetsberövad. Det finns inga bevis. Domaren ser inga bevis.
Vad anklagar de?
Regeringen, det var det jag sa, att jag skulle ha rekryterat. Jag blev anklagad för att jag skulle ha rekryterat till ett sunnimuslimiskt nätverk. Punkt.
Men det är ju inte brottsligt.
Nej, men alltså det är det jag säger till dig.
Men de menar, om det är våldsbejakande, antar
man. Ja, men står det att det är våldsbejakande?
Låt oss säga att det är våldsbejakande, men lägg fram bevis.
Och låt oss säga att de här har åkt ner och stridit sen för IS eller Al-Qaida.
Ja, då blir det ju problematiskt.
Och framförallt om det är ungdomar som växer upp här i Sverige som blir rekryterade till den här typen av konstellationer. Då har vi ju ett problem.
Nej, vänta, det här måste jag också, för att jag hörde
alltså, dig. Det är väl ändå sant att vi har sånt.
Jo, men jag kommer till det. Jag hörde till exempel broder Mustafa i hans intervju i Sverigepodden nämna liksom att Säpo har haft koll på Gävle moskén och att där skulle man ha rekryterat. Men det där stämmer ju inte, för att jag gick ut, jag har faktiskt screenshotten. Gävles politiker, kommunalråd och andra politiker, de bjöd in Säpo. Och då säger Säpo så här: det där stämmer inte, det Gävle Dagblad skriver, utan i Mellansverige har ingen åkt till IS, och det är bevis på att det är bra föreningsliv och vi har ett bra samarbete med Gävle moskén.
Sa Säpo att ingen från Sverige har åkt?
Ja, jag har
Mellansverige har åkt.
För det hindrar ju inte från att aktörer från Gävle moskén åker till andra moskéer, låt säga Vivalla eller Eskilstuna.
Men det har inte hänt.
Och predikar.
Det har inte hänt.
Och att dessa personer som är från Örebro eller Vivalla väljer att resa till IS, det har hänt. Det kan vi inte säga att de inte har hänt.
Vänta, nu blandar du in saker. Vi pratar om att här har man rekryterat.
Här var?
Gävle moskén, säger vi. Det stämmer ju inte.
Har man sagt specifikt att det ska ha skett rekryteringen just till Gävle moskén, att du har varit med?
Nej,
och rekryterat
det var, jag
är ju
pratade om vad broder Mustafa sa i sig.
Jag sa om de här fem imamerna.
Ja, men och där har vi också ett annat problem. Det är sex imamer.
Ja, sex imamer.
För att jag var en av dem tydligen, som skulle ha varit tongivande. Alla mina vänner började skratta.
Kallade de dig för imam?
Ja, tongivande imam.
Tongivande dessutom. Imam. Ja.
Och du vet, det här också blev alltså ett väldigt skrattretande.
Det är raketkarriär här.
Ja, exakt. Jag tänkte skoja dem med mig. Vi fortsätter innan vi går in på det här djupa samtalet. Jag kan säga så här. Utifrån den erfarenhet, kunskap och det nätverk jag har. Det är ingen moské som har rekryterat. Rekryteringen av dessa ungdomar har skett mycket via sociala medier. Och personer som, ni ska veta en sak, personer som har rekryterat till IS har haft väldigt starka åsikter om nästan alla imamer i Sverige.
Mm-hmm.
Det är en självklarhet för den som är kunnig inom området. En annan sak...
Varför är det en självklarhet? Alla som har förespråkat att strida för IS är kritiska till imamer i Sverige.
Ja.
Varför
att,
är det så?
Det är för att de anser att imamerna är väldigt passiva. Okay. Imamerna följer inte den riktiga islam. För de är ju radikala. De vill att en imam ska predika att nu pågår ett krig och ni ska ansluta er till den gruppen.
Men det är lite konstigt dock att Gävle moskén har fått finansiering från Qatar, från samma personer som har finansierat Qaida dock.
Det stämmer inte.
Hur så?
Vad har du för grund till det här? Jag vet vad du pratar om. Gefle
Dagbladet har skrivit om det.
Men det är ingen grund.
Hur menar du?
Gefle Dagbladet har skrivit mycket som inte stämmer.
Nej, men det är personer från Gefle moské som har bekräftat det öppet och sa, men det spelar ingen roll att de
så
har finansierat
av Qaida. Så här är det. stiftelsen, nu frågar du fel person men jag kan svara på det. Stiftelsen som stöttade Jävla moskén, det är en helt vanlig stiftelse där en person som USA har varit intresserad av och listat som en terrorfinansiär. Förstår du nu? Så stiftelsen är väldigt stor. Du gick på en person som USA anser. USA som anser att den här personen är terrorfinansiär är samma land som skyddade IS och hotade YPG-kurderna från att attackera vägen mellan Raqqa och Mosul i Irak. De hotade YPG. Om de skjuter ett skott mot den vägen där IS transporterar sin vapen och olja, att de kommer utplana dem med deras flygvapen. Och där finns bandat på intervju i YouTube. USA är samma land som stöttade Mujahedin i
Afghanistan.
I Afghanistan, bland annat Osama bin Laden, på alla sätt och vis. Och det var helt okej. Okay. Men när Osama bin Laden gick på USA, då blev han plötsligt en terrorist. USA är samma land som var okej okay och tyckte att, precis som vi i Sverige, att kurderna, PKK, YPG...
Förstår jag rätt att du menar att det ska diskvalificera att USA pekar ut en specifik person som terrorist då?
Ja, alltså det är ingen pålitlig källa.
Det är ingen pålitlig källa?
Nej.
Vilka skulle kunna vara en pålitlig källa då?
Vänta. När kurderna krigade mot IS var de hjältar även i Sverige. Men när man bestämde sig för att klassa dem för att man ville gå med i NATO och liksom gå med i Erdogans linje, plötsligt blev de terrorister. Man utvisade många kurder.
Och det där var rätt smutsigt faktiskt.
Jag måste bena ut några grejer här. Så vad vi började med var hur moskén har finansierats.
Ja.
Och det står i moskéns själva stadgar att det är den här fonden i Qatar.
Precis.
Som har finansierat den.
Ja.
Men sen är ditt argument att okej, bara för att den här fonden har också finansierat Al-Qaida.
Det har de inte. Okay. Det är en person som är med i det stiftelsen som har varit misstänkt. Och då gick man och sa, ja, samma fond. Men det är inte, alltså fonden, det är en stiftelsen som stöttade fonden som stöttade Jävla moskén. Det är en helt vanlig liksom fond som är skötsam, följer alla riktlinjer. Det är en person, som en affärsman som sitter med där, som har varit misstänkt.
Abdurrahman ibn Umair al-Nu'mani räknas som en av de största Al-Qaida-finansiärerna efter att ha skänkat pengar till organisationen i mer än ett decennium. Så det är han är sedan 2013 terrorlistad av USA, EU och FN för sin finansiering till jihadistgrupper i Irak, Syrien, Yemen och Somalia.
Men det är inte han som har finansierat moskéns bygge.
Det är han.
Nej.
Det är den personen.
Nej, men det är inte han som har finansierat moskébygget.
Du menar att han råkar sitta med i den här fonden?
Ja, precis.
Okay. Men varför känner du att du behöver dra Al-Qaida-argumentet då? Alltså att okej, det finns en, säg att det är sant. Liksom, jag har inte sett grundkällorna, jag kan bara läsa det som står i media.
Mm.
Men säg att det är sant. Det finns den här personen, du sa hans namn, sitter i den här fonden i Qatar.
Mm.
Fonden i Qatar finansierar moskén i Gävle.
Ja. Ja. De har finansierat för övrigt många moskéer.
Ja, de har finansierat i Husby också, med, ja, bland annat. Men sen den här personen verkar ha något fritidsintresse av att finansiera massa andra organisationer också.
Ja,
terroristorganisation. Ja,
låt oss säga. Ja.
Men varför behöver du använda då ens argumentet att vad Al-Qaida är och inte är? Kan du inte bara säga, men den här snubben kanske gör sjuka grejer på fritiden, jag vet inte.
Nej, men jo, alltså kolla.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag är inte i behov av att försvara eller upphöja någon i den frågan. För först och främst, jag är inte med i styrelsen eller en person som har byggt jävla moskén. Det är andra personer. Det jag försöker säga här är att jag kan inte springa på varenda boll som jag ser eller tro på varenda rykte. Ja, moskén har finansierats av en som har... Det stämmer ju inte. Den här sitter med i en fond. Låt oss säga att han har finansierat moskén. Låt oss leka med den tanken. Det säger mig ingenting. Men då säger jag så här. Okej, en terrorist har gjort någonting bra.
Okay, nej, men så kan man säga. Finns det moskéer i Sverige som är extrema?
Inte uppåt. Öppet. Det finns inte. Inte öppet.
Men
finns
stängt inte. Då? Stängt.
Mycket möjligt. Någon källa moské. Men man kan inte, alltså en moské som Gävle. Och det är det här. Nu, när ni tycker att det är okej att gå med i den linjen, ni smutskastar väldigt många för att Gävle moskéns människorna där gick ut på demonstration för Abu Raad. Så alla de här har varit okej med att liksom det, alltså extremism och radik, alltså det är farligt det där.
Men vad tycker du om att din pappa har hyllat ISIS?
Det har han inte gjort.
Det har han gjort.
Absolut inte.
Jag kan läsa inlägget på arabiska.
Läs inlägget på arabiska, ja. Där nämns ISIS.
Det var i samband av ISIS erovering.
Han plockade bort det.
Ja, ja, av någon anledning. Men jag kan läsa. Men okay, du kan arabiska, eller hur?
Jag kan arabiska, ja. Väldigt bra.
Så det ISIS går in och erövrar, det var Erbil mot den liten, eller hur?
Så där är 2014.
Ja, och vänta, i samband med
jag
det.
Jag måste kommentera, okay, så att det här sker, blir rätt. Mm. Min far skrev det här innan ISIS går in. Och plocka bort den när han såg att ISIS gick in.
Det var under kriget.
Han skrev det under kriget. Men nämns ISIS någonting,
ja,
i texten?
Ja, men jag kan läsa.
Absolut, läs.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu maqzif al-rabi fi qulub a'da'ak. Ya hayya qayyum, ya gabbar samati wal-ard.
Kan du översätta en mening, ja, i taget?
Ja, alla
mening
i taget. Gud är stor.
I alla fall. Han hyllar under den tiden. Han hyllar sunni-muslimska styrkorna.
Exakt, ja.
Och under den tiden var de, det var Malki, eller hur, som var statsministern, han var shia. Och så Abu Raad hyllar de sunni-muslimska styrkorna som krigar mot invasionen och emot de shia
som tillhör,
ledarna.
Som tillhör. Han säger det tydligt i texten.
Ja, men
vilka som tillhör,
ja,
Iran.
Jag förstår, men det är
Luna i Iran.
Ja, men det var ISIS i krig mot Shia och
det var inte ISIS.
Och USA. Det var inte ISIS.
Vänta.
Då.
Nu går vi in i en bra diskussion här.
Okay.
Först och främst, som en sunni-imam har han rätt att uttrycka sitt stöd för sunni-muslimerna som blev misshandlade, av Maliki-regeringen. Det säger även Shia. Det var ju demonstrationer. Mm. Visst? Kommer ihåg demonstrationerna i
norr? Vi pratar om nu.
Nej. Det var ISIS.
Syrien.
Ja.
Det var demonstrationer av sunni-muslimer i norra Irak. Stämmer det? Det var där som kriget utbröt. Och det hade ingenting med IS att göra. IS kom sen och utnyttjade. Och när IS gick in, när han hade skrivit det, det handlade om demonstrationerna. Och visst, det var sunniter mot en shiitisk regering som tillhörde Iran. Det stämmer. Det var så det var i Irak. Sen när han såg att nu gick in de här styrkorna i Mosul, tror jag det var. Då tog han bort det för att han visste att det kan missuppfattas.
Eller så kan det också vara så att han såg att han upptäckte att det här kommer han få skit för, och det är bättre att radera det så att han inte får skit för.
Ja, men då
att man kan tycka så, men
ja,
ändå...
Nej, det stämmer inte, för att jag är en av de första som gick ut och kritiserade IS utifrån den kunskap jag har flera gånger.
Men här är
och
inte...
det finns alltså i min akt där jag kritiserar IS.
Det är en grej här som jag tycker är intressant. När IS härjade som värst så skickade de ju lastbilar från oljefälten upp mot Kobane in till Turkiet. För turkarna köpte ju olja, de finansierade ju IS. Det har inte snackats så mycket om det i Sverige. Men du vet vad jag menar.
Ja.
Kurderna försökte, de var ju mitt emellan den här linjen där oljan gick. Och så har du staden Kobane som ligger precis på gränsen till Turkiet i nordöstra Syrien. Och kurderna blir omringade nästan. Turkarna står bakom en militär och kommer en kurd över gränsen så sköt de kurden. Och kurder, så de blir klämda mellan IS och turkarna. Och i Sverige så låtsas man som inget.
När du säger att de låtsas som inget, menar du att man skulle skicka in stridande förband? Eller vad?
Nej, men det var känsligt. Turkiet är NATO-land och de är på pappret, du vet, allierade med USA. Så att de finansierar Islamiska staten, då vill man inte prata om det, för det följer inget narrativ. Är det någon konstig sheik i Kuwait eller Qatar eller någon? Ja, men honom kan vi kasta skit på.
Var det inte då man minglade med idén om att Turkiet ska bli EU också?
Jo, det var några år innan hade man pratat om att Turkiet skulle gå med. Men Turkiet, Erdogan finansierade Islamiska staten. Man lät det ske, men ingen vill prata högt om det.
Och en grej bara innan vi går vidare från det inlägget. Lite detaljer bara om timeline. Så det där inlägget var efter Islamiska statens invasion av Mosul. Och då uppmanade han sina följare att be för sina sunnisyskon och krigar, som krigar mot svekfullhetens, icke-trognans och sinvulthetens styrkor. Och sen skrev han också till sina Facebook-vänner att de ska stötta dem med sina pengar och sig själva. Och i en kommentar till hans inlägg, en av sina Facebook-vänner har skrivit: "Å Allah, ge seger till våra bröder i den islamiska staten i Irak och Syrien." Så det var,
kan det vara
under därför, invasionen.
Det är en fråga. Ja. Han nämner inte islamiska staten där.
Nej. Men
vänta.
Hans vän.
Vänta.
Ja. Hans vän har
du kan
det.
Inte avgöra någon som kommenterar på Facebook om det är hans vän eller inte. Nu är du ute och cyklar. Men vänta. Och han tog bort det. Kan det vara för att folk missförstod det? Jag ställer en ärlig fråga.
Alltså tog bort inlägget.
Min far tog bort inlägget. Kan det vara för att, precis som den här kommenterade, kanske har missuppfattat upplägget?
Men alltså vi har ju massor med politiker som skriver inlägg, sen så tar de bort för att de kommer få skit för det.
Nej.
Men det är inte så att de inte tycker
nej,
det de
kolla.
Har skrivit.
Det fanns inte sunnisyskon som krigar mot...
Bortse från att få skit för det. Jag ställer en helt enkel fråga. Ja. Du säger att en Facebook-vän kommenterade Gud ger stöd eller styrka till IS, Islamiska staten. Och min far har plockat bort den här inlägget. Och han nämner inte IS i sin, han nämner sunnimuslimer. Och då frågar jag dig en helt enkel fråga. Kan det vara för att vissa missuppfattade det där?
Så här, ja. Jag
finns
förstår
det,
dig.
Finns
jag förstår
det alternativet?
Ja, jag kan svara. Okej, okay, så. ISIS, det är mitt i kriget. ISIS går och invaderar Mosul. Och håller på att ta Erbil. Ja. Och din pappa skriver och hyllar de sunnistyrkorna som krigar.
Sunnistyrkorna började innan IS, min vän.
Men det är IS som krigade.
Det är det här som är problemet.
Ja, men jag kan avsluta. Först, jag kan svara på din fråga.
Varsågod.
Och BF uppmanar folk att stötta dem på sig själva och sina liv och vad som helst.
Ja.
Och det var ISIS som krigade då, under kriget.
Det var okay? inte bara ISIS, yeah. men försett. Ja.
Okej, okay. och så
det är
här.
Faktafel,
det
säger ni.
Det är ISIS krigade då. Det,
ja, men
det
är en av dem som krigade är
vilka
ISIS.
Vilka är sunnistyrkorna då, om inte ISIS?
Nej, men alltså, bortse från ISIS. Hela grejen började med att sunniter gick emot regeringen. Det var först demonstrationer för att få sina rättigheter. För du vet att även shia är uppdelade i två delar. Det finns shia som tillhör Mullorna i Iran och det finns shia som tillhör Irak. De är, alltså de anser att vi är shia som tillhör Irak. Vi vill inte ha iransk styre i Irak. Stämmer detta eller inte?
Ja,
känner du igen det jag säger?
Men det spelar ingen roll. Och om han säger så här, okej. Okay. Om han säger krigar mot invasionen och de shia-ledarna och så vidare.
Du har okay. rätt till att säga.
Okej, okay. ja, absolut. Absolut. Ja. Men jag sa inte att han har inte rätt att
ja,
göra
men
det.
Jag säger bara, det är hans åsikt.
Och att folk ska stötta dem med sina liv. Och en Facebook-vän som förstår kontexten, okay, kommenterar och stöttar Islamiska staten. Allt det här kan hända och jag kan säga det är möjligt att han menade någonting helt annat. Kanske han menade muslimska bröderskapet i Irak eller vad som helst. Det är möjligt, men det är väldigt långsökt.
När du säger Facebook-vän, hur nära vänner är de? Vad kan du avgöra ifrån det? Om jag ska vara jävlarnas advokat här.
Men att
jag har jättemånga Facebook-vänner, ja. De skriver allt möjligt skit i mina posts.
Absolut, men ja. Kontexten ja. Blir... Vad blir sannolikt då att han pratar om
barn? Men fortfarande, jag ställde en helt enkel fråga.
Mm.
Om min far pratar om... Han nämner ingenting i IS. Han kunde ju ha skrivit Islamiska staten. För det var de som du påstår fanns när han skrev. Då är min fråga till dig. När han pratar om sunni, muslimska styrkor, låt oss säga. Och en skriver tydligt i en kommentar Islamiska staten. Och han har plockat bort det. Finns det möjlighet att han kanske tänkte så här... Okej, nu börjar folk koppla det här inlägget till specifik en grupp. Jag plockar bort det. Kan den möjligheten finnas?
Vilka styrkor då?
Nej, alltså, jag frågar dig. Kan den möjligheten finnas att min far tog bort det efter den här kommentaren för att tänka så här. Nu kopplar man min status som handlar om sunniter till en organisation.
Det kan finnas, men väldigt osannolikt.
Men vänta, då det kan finnas.
Mm.
Det kan ju finnas andra hållet att många gånger så blir man avslöjad och man vill inte bli avslöjad och då tar man bort
varför
det.
Varför ska man bli av vem? Alltså,
du pratar om sannolikheten och kan det hända så? Ja, det kan det. Det kan också vara så. Det kan också vara så att det blir så för uppenbart och då tar man bort det för att man inte vill bli exponerad.
Kolla.
För att det här är en känslig fråga som man inte kan exponera sig fullt ut i öppet. Kan hända därmed.
Men blir det inte spekulativt? Vi ska
tolka
vad som egentligen...
Han börjar ju spekulera. Kan det vara så? Jo, det kan det vara så, men det kan vara också så.
Men eftersom det kan vara dytten, det kan vara datten, men är det då ett bevis
för
någonting?
Då är min fråga, hur bra känner du Aborad?
Jag känner inte honom alls.
Har du suttit med han?
Problemet med den här argumentationen är att varje tillfälle en person som är terrorklassad eller misstänkt så kan man diskvalificera olika typer utifrån hur bra, väl känner du honom. Det är omöjligt
här
för mig att
kunna... Här sitter en som är klassad som ett säkerhetshot utan att ha sett ett enda bevis och som hade väldigt mycket att sätta emot sig på. Hur ser du på det? Det är 50-tal personer som har skrivit olika brev.
Jag förstår att är man
jag vill
misstänkt.
Påminna dig jag ska påminna dig om en väldigt tydlig sak som hände i den här
jag tror bara att är man misstänkt så vill man ju bedyra sin oskuld.
Jag förstår,
naturligt,
okay, liksom. Jag ska berätta för dig en grej. Vad är en radikal våldsbejakande islamist? Ge mig en bild av den. Ni kan ge mig en bild.
Jag kan säga vad jag tycker. En person som är aktiv med och på något sätt uppmanar unga svenska personer att bli intresserade av det här och liksom strida för det här parten, som det skulle kunna vara Al-Qaida eller IS, som en förebild för unga, bedriver fritidsklubbar, det kan vara vad som helst. Finns det sådana personer som jobbar med de här frågorna, den som person som säkerhetspolisen ska ha koll på?
Absolut, men vad är en radikal islamist? Som muslim, alltså hur är han som muslim?
Han tycker de här radikala åsikterna att man ska med våld använda, med våld.
Tack
liksom,
så mycket. Vad mer?
Ja, att man ska använda våldet för att liksom få igenom den politiska...
Emot svensk demokrati?
Kan det vara en sån grej till exempel?
Det är det här som är grejen. Det är det här som är liksom slippery slope. För att å ena sidan kan man säga en sak utåt i media, i olika sammanhang. Men man kan också bakom lyckta dörrar
om man säger det någonting utåt, helt annat. Öppet, om man säger det utåt liksom.
I Sverige så är det ju liksom, det är det här som är problemet, att det är inte så jättemånga som kan vara öppet, visa sin radikala åsikt.
Det där stämmer inte. Du vet att en imam som är radikal, en person som är radikal, om han utåt inte visar det, han faller i rankningen hos de som är hans, om vi säger backup,
jag tror jag tror det tvärtom. Jag tror att det är det här som är grejen, att man är liksom spelar dubbelspel. Man kan ha en sida utåt.
Det tror jag inte. Inte i min värld.
Rad, för att ställa en fråga. Så du menar ju att din pappa och de här inläggen om IS och Gävlebladet som har granskat Gävle moskén så lång tid, och din pappa kopplat honom till IS väldigt mycket fram och tillbaka. Men du menar att han har ingen rör eller ingen koppling?
Absolut
till...
ingen.
Okay. Har din pappa någonsin gått ut genom åren och tydligt sagt att IS är terrorister, de är en skam för islam?
Det har han gjort. Och i slutna grupper.
I slutna grupper?
Vänta. Bland annat Migrationsverket gjorde en utredning, och där kan du fråga Aslan Tugul som är pappas advokat. I den utredningen kom fram det som är tvärtom än det som Säpo säger. Utifrån hans föreläsningar, han skriver er i de slutna grupper där han är emot islamska staten. Jag vill också påminna dig och svenska folket om en viktig sak. IS var bäst på att döda muslimer.
Jo, jag håller med dig. Men jag tänker ändå så här. Du säger att han har sagt det i slutna grupper. I Gävle kopplar man honom hela tiden till någon sorts rekrytering, radikalism och IS. Varför kan inte din pappa gå ut och vara helt tydlig under den tiden och skriva på Facebook, säga till tidningar, jag hatar IS. Jag har inget med IS att göra. De är extremister. De är en skam för islam. Ingenting de gör står i islam. Varför kunde han inte göra det?
Det är för att, så här är det. Jag gick i god för Anna Gullberg och Gävle Dagblad i en intervju med honom. Och efter det intervjun förstod jag vilken besvikelse det blev. De träffade min far. Sen vi sitter där, allting är frid och fröjd, artikeln blir totalt omvänd. Och där förstod jag vilket elände och hur mycket journalister kan vrida och vända. Det var det värsta jag har varit med om. För att det var jag som tyckte att, men träffa dem och säg som det är liksom. Man vinklade hela artikeln. Jag har bevis på det. Sanna Wikström som jag tror faktiskt tog livet av sig på grund av chefredaktören i Gävle Dagblad. Jag har tydligt bevis, ett mejl hon gör, ett reportage om Gävle moskén, träffar alla som har sina verksamheter där, skräddare till klubben som jag hade där. Och då skriver hon ett mejl till mig, väldigt ledsen och besviken, att tyvärr så vill chefredaktören att jag ska ändra min artikel, och det tänker jag inte göra.
Okay.
Och där började en resa. Jag vet inte om ni har hört podden Imamens son.
Jag har lyssnat med Martin Ågård. Men Rad, journalister vinklar, ja. De hittar på för att sälja rubriker, jag håller med dig. Men hur hade det misstolkats om din pappa än en gång hade skrivit på Facebook eller på Twitter, pratat med Aftonbladet, Expressen, hela Sverige jagade honom. Och han säger gång på gång, IS är terrorister, jag har ingenting med dem att göra, det de gör är en skam för islam. Hur ska det misstolkas av journalister och svenska folket?
Vänta, jag tror faktiskt att han har blivit intervjuad av Martin, där han ger sin bild av IS och allt det där, det tror jag. Alltså det där finns. Men det som har framkommit, det är något annat. För jag tror, alltså jag är inte 100% säker, men jag tror att det du säger
har man gjort. Men glöm inte, när ett mediedrev börjar, då är det svårt att framhäva den andra sidan. Det är en sak, en annan sak. Jag tror att, eller jag tror inte, jag vet att många av oss tänker så här: om jag ska gå ut och ta avstånd från terrorism, det betyder att jag på något sätt har stöttat dem. Och det har jag inte gjort.
Jag tror att svenska folket är generellt i allmänhet misstänksamma mot religion och generellt misstänksamma mot islam.
Ja.
Man tycker att det är lite konstigt.
Ja.
Och när det är en tid där IS är som störst och en tidning i Sverige, Gävle Dagbladet, de börjar granska och visa att just din pappa har någon samröre med IS. Du vet, folk börjar tänka, vad är det som händer? Händer det här i Sverige? De rekryterar i Fisksätra, i Bellevue moskén och så vidare. Folk vill veta vad det är som pågår. Och svenskar, de gillar att man är rak och tydlig. Att då spela och så smussla och säga, vad är IS? Varför inte de terrorister? Varför inte Al-Qaida? Varför inte bara vara rak och tydlig och säga...
Vad fint av dig, men då har jag ett väldigt starkt motargument. Jag har skrivit många statusar som jag kan plocka fram.
Vi pratar om din pappa.
Vänta,
nu.
Vänta. Lämna min pappa. Vi går in.
Men det är han som blev, vänta, det är han nu, som var ansiktet vänta. Utåt.
Lämna ansiktet utåt. Vad gör de här svenskarna du pratar om? För en person som jag, som har tydligt från första dagen kritiserat IS, kritiserat att Sverige säljer vapen till länder som stöttar IS, och ändå blir anklagad och blir av med sina rättigheter.
Det är inte bara IS ämne nu.
Nej, nej, men okay. Jag säger, men vad, låta, skit i min pappa.
Nu, ja, jag förstår, men vänta.
Hur ska jag tro på det du säger? Att, men svenska folket älskar om man är rak och tydlig. Ja, men här har du en som har varit rak och tydlig och långt ifrån religionen och levt sitt liv med sina flickvänner och fester och träningar. Och ändå, det har inte gett ett skit.
Rad. Jag förstår, men...
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blood pudding till familien. Oka tunnelbana. Elerdrika en kal norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information forad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somet par kafe late ute potoriet. Per monat. Somet pakiet erbiudande, helt enkelt. Let somen plet. Tak, minwen.